Klockan är nu 14.00 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. I dagens sändning, regeringen går vidare i frågan om införandet av visitationszoner.
Brand i Kungsbacka i natt.
Och en intervju med en USA-expert gällande en domstol.
Ja, visitationszoner har alltså blivit verklighet redan i vår. Detta presenterade justitieministern Gunnar Strömmer på en presskonferens i morse. Med oss i studion är reporter Hanna Pettersson. Vad är visitationszoner?
Ja, visitationszoner eller säkerhetszoner som nu både regeringen och utredningsledaren valt att kalla det. Det är ett geografiskt begränsat område som polisen upprättar, inom vilket det ska vara möjligt för polisen att då utan att ha någon konkret brottsmisstanke både kunna kroppsvisitera människor, men det ska även vara möjligt för dem att både söka igenom väskor, bilar och andra fordon inom det här området då.
Vad är det regeringen har presenterat idag?
Ja, det här förslaget det presenterades ju redan hösten 2022 i samband med att Tidöavtalet tillkom. Det tillsattes sedan en utredning vars resultat presenterades i december förra året då, 2023. Det låg på remiss över jul och nyår och det de presenterade idag är en lagrådsremiss utifrån alla remissvar de har fått in då. Som om allting går deras väg nu kommer det här förslaget att börja gälla den 28 mars. Det de har sagt kring bedömning om kroppsvisitationer och dylikt i de här zonerna är att de ska bygga på faktiska omständigheter, det vill säga tips, underrättelser, iakttagelser eller polisiär erfarenhet. Man ska även kunna visitera om det gäller en person som varit tidigare involverad i brottslighet eller faktiskt som går klädd på ett visst sätt eller som beter sig avvikande.
Men vad är det för kritik som det här förslaget har fått?
Ja, många av remissvaren som kom in då under jul och nyår har varit kritiska till att det här förslaget egentligen är rättssäkert. Bland annat skriver Institutet för mänskliga rättigheter i sitt utlåtande att polisen, om förslaget blir verklighet, kommer ha för breda befogenheter att på godtyckliga grunder kränka den personliga integriteten. Även justitiekanslern har varit kritisk i sitt remissvar. På många håll har även folk sagt att det här förslaget kan komma att leda till rasprofilering. Så det har kommit in mycket kritik.
Och hur ställer sig de ansvariga politikerna till den här kritiken?
Ja, under presskonferensen så raddade de upp en rad olika exempel på insatser som de gör för att säkerställa att det blir rättssäkert. Bland annat en tidsbestämmelse av de här zonerna, att de får gälla i högst 2 veckor innan och sen måste ett nytt beslut fattas. Det ska även finnas en dokumentationsplikt på samtliga ingripanden, att alla kroppsvisitationer måste dokumenteras. Och de säger också uttryckligen under presskonferensen att en kroppsvisitation aldrig kan motiveras av faktisk eller förmodad nationalitet eller etnicitet. Sen huruvida detta faktiskt går att efterleva, det återstår ju att se.
Ja, tack Hanna Pettersson.
Tack.
2 personer saknas fortfarande efter branden i Kungsbacka i natt. Det var strax efter midnatt som SOS-alarm larmades om en explosion vid en villa i Valda. De skadade är hemtjänstpersonal som lyckades ta sig ut från villan och larma på egen hand. Kvinnorna befinner sig på Sahlgrenska. Skadeläget är allvarligt men stabilt. Personerna som saknas är ett äldre par som bor i huset. Just nu pågår eftersläckningsarbete och teknisk undersökning kommer att göras i eftermiddag. Polisen befarar att paret har omkommit.
Ja, Säpo uppger att man i flera fall stoppat förberedelser för vad som skulle ha kunnat bli iranska attentat i Sverige. Detta rapporterar SR Ekot. I tisdags avslöjade Ekot att ett iranskt par ska ha planerat mord på judar i Sverige. Paret greps 2021 och utvisades året därpå. Iran brukar pekas ut som ett av de länder som utgör störst underrättelsehot mot Sverige.
Efter att första rundan inte resulterat i en vinnare kommer Finlands presidentval istället avgöras nu på söndag. Förhandsröster och utlandsröster är räknade och i Finland öppnar valurnorna söndag morgon. Nu står det mellan Alexander Stubb och Pekka Haavisto. Vi har pratat med Thomas Karv, universitetslektor vid Mittuniversitetet, om kandidaterna, valet och dess påverkan på Sverige.
Alla mätningar som har gjorts nu, både innan, alltså, om man tar på kort tid innan presidentvalet, och de som har gjorts här efter, tyder på att Stubb har en ledning på ungefär 10%-enheter. Men då igen, opinionsmätningar är inte samma sak som ett valresultat. Opinionsmätningar måste också omsättas i faktiska röster på valdagen. Så att det kommer ju att vara spännande ända in till slutet.
På söndag, den 11 februari, avgörs vem som kommer bli Finlands nya president. Kandidaterna är Alexander Stubb och Pekka Haavisto. Stubb som partiledare för den finska varianten av Moderaterna och Haavisto med tidigare erfarenhet från deras gröna parti. Oavsett vem det blir är frågan hur det kommer påverka Finland. Thomas Karv, universitetslektor vid Mittuniversitetet.
Generellt när det kommer till utrikespolitik så finns det inga stora skillnader mellan han och Stubb när det kommer till de viktiga frågorna som en president faktiskt har något att säga till om. Sen när det kommer till inrikespolitik så är det någonting helt annat. Men presidenten ska inte ha någonting att göra med inrikespolitiken. Så Finlands förhållningssätt till omvärlden så kommer inte att ändras på något sätt oberoende av vem som blir vald.
Men om kandidaterna generellt är väldigt lika, vart kan man se att kandidaterna skiljer sig?
Till exempel kärnvapen. När vi nu kommer in i NATO så blir det också frågan, hur ska vi förhålla oss till att kärnvapen transporteras på finsk mark eller kanske till och med placeras i Finland? Och det här är ju någonting som har väckt väldigt starka känslor. Och Haavisto har varit väldigt tydlig med att han vill inte ändra på den här lagstiftningen. Han tycker att det här är bra som det är. Kärnvapen ska inte befinner sig i Finland, medan Stubb däremot har varit mer öppen för att eventuellt kunna ompröva den här lagen för att möjliggöra transport av kärnvapen på finsk mark.
Sverige och Finland har alltid haft ett nära knutet samarbete. En naturlig fråga blir hur detta val kommer påverka vårt samarbete.
Sverige är och förblir Finlands viktigaste allierade. Så har det alltid varit, så kommer det att förbli. Och det här är någonting som både Stubb och Haavisto har varit väldigt tydliga med. Det redan väldigt djupa finsk-svenska samarbete kommer nog bara att fortsätta att fördjupas under dess, oberoende vem som blir vald då.
Men oavsett vad som händer så är Thomas Karv inte orolig över hur söndagens röstning slutar.
Oberoende vem som blir vald så tror jag att de flesta finländare kommer vara helt trygga med att saker och ting fortsätter som vanligt.
Reporter där var Joel Johansson.
Ja, vidare till lokalnyheter. Under januari sjönk priserna på bostadsrätter och villor ytterligare, visade senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik. Göteborgsområdet ser nu det största bostadspristappet jämfört med de andra storstäderna för tredje månaden i rad. Detta rapporterar GP. Allra mest sjunker priset på bostadsrätterna i både Göteborg och centrala Göteborg, där det gått ned 2,1 respektive 1,4%. Mer om detta i senare sändning.
Under den senaste veckan har tusentals göteborgare mottagit ett sms eller brev med en inbjudan att delta i det nya initiativet Medborgarrådet. En möjlighet för göteborgare att visa intresse och engagemang i miljöfrågan. Det är Göteborgs stads demokrati och medborgarservice som står bakom initiativet. Och vår reporter har varit med på plats.
Funkar det att skicka ut 7000 inbjudningar?
Kristina Ebert är planeringsledare på demokrati- och medborgarservice i Göteborgs stad. Hon är en av personerna bakom initiativet om ett medborgarråd.
Frågan som de ska svara på är hur de själva vill bli engagerade och involverade i stadens miljö- och klimatarbete. Så det är ju inte så mycket fokus på lösningar på klimatutmaningar eller miljöutmaningar, utan mer hur vill man bli delaktig.
Metoden har testats i andra länder, men med andra frågor. I Göteborg har man valt att fokusera på miljöfrågan.
Anledningen till att vi frågar om just det är att vi staden har ju olika former för att ha dialog och samtal med medborgarna. Men vi har inte varit så bra på att göra det i just miljö- och klimatsammanhang. Mm. Så då vill vi se. Vi börjar med hur vill man bli engagerad. Liksom. Mm.
Sofia Bengtsson är en av Göteborgs medborgare som har fått det här sms-et.
Jag har inte tänkt så mycket på det. Tänker spontant att det är väl bra med ett medborgarråd. Men är lite konfundersamt kring att det är just miljöfrågan. Och kanske inte då. Inkludering känns som ett väldigt mer rimligare fält att ha ett medborgarråd i än just miljö. Jag är ingen expert på miljö liksom.
SMS:et ska alltså fungera som en inbjudan där folk får visa intresse för att sedan bli utvalda till det här rådet.
Den bygger ganska mycket på att ha en bred representation av befolkningen, så vi försöker att skapa ett, som ett mini Göteborg av medborgarna då. Så helt enkelt testa vad händer när personer som annars inte möts kring en fråga. Mm. Tänker man annorlunda då? Kommer man på annorlunda lösningar och sådär?
Så hur känner du själv? Kommer du anmäla intresse?
Nej, det tror jag inte. Jag känner nog inte att det är mitt fält att prata om. Och jag har nog inte så mycket att säga. Jag vill bara ta hand om miljön. Så.
Reporter Joel Johansson. Idag avgör högsta domstolen i USA om Donald Trump kan stoppas från att ställa upp i en stats primärval. Fallet är ett överklagande av Colorados beslut med hänvisning till Donald Trumps koppling till upproret i Kapitolium och beskrivs som det mest politiskt laddade på flera decennier. Och med oss på telefon har vi Dag Blank, USA-expert. Hej Dag! All right, vi har tappat Dag, så att vi tar nästa telegram och ringer upp lite senare.
Ja, regeringen vill att Sverige deltar i två insatser på Röda havet, säger utrikesminister Tobias Billström. Planen som först presenterades i september är att Sverige ska delta i två operationer. USA-ledda Operation Prosperity Guardian och EU-insatsen Aspides, som ännu inte inletts. Anledningen enligt Billström är att skydda den civila sjöfarten mot anfall av Houthi-rebellerna. Detta rapporterar SVT.
Utsiktens BK var ett av fjolårets stora kometlag. Den lilla kvartersklubben från Västra Frölunda stormade mot sitt första avancemang till allsvenskan någonsin, men missade till slut direkt uppflyttning med ynka 3 poäng. Istället ställdes man mot BP i ett avgörande dubbelmöte som utvecklades till en riktig mardröm när man förlorade med hela 7-0 i första matchen. Sportchefen Ingemar Lundin berättar nu för första gången om den tunga perioden efter uttåget.
Det tog styggt på mentalt på oss.
Ajaja.
Så att det kan man aldrig diskutera. Får man strypa 7-0 finns det fan ingenting man kan vara stolt över.
Hur har ni hanterat det som hände?
Jo, vi har hanterat det hyggligt tycker jag. Det var jävligt tufft och det satt kvar länge på sättet vi förlorade. Det var väl det som tog styggast.
Mittfältaren Erik Westermark satt på bänken hela matchen. Och även han tyckte det var jobbigt mentalt.
Alla skiter ner sig hela matchen, torskar med 7-0. Vissa som vill lägga om fotboll och det är inte kul att sitta och kolla på när man spelat nästan alla matcher. Så det var hemskt när man plågade. Så det är fortfarande ont.
Det är ju en del spelare som har lämnat Utsikten i vinter här. Men du har valt att förlänga kontraktet. Varför då?
Nej, men det känns bra. Vi gick väldigt bra förra året och vi har höga mål nästa år. Och får behålla en stor del av truppen också. Och jag trivs väldigt bra i laget. Och sen familjärklubb, så jag trivs väldigt bra.
7 år efter debutsäsongen i Superettan återvände Utsikten till elitfotbollen 2022. Och trots seriens lägsta publiksnitt och budget gör man nu sin tredje raka säsong. Målet för säsongen är därmed att stabilisera sig på över halvan. Men att klubben inte vill gå upp i allsvenskan tycker Ingmar Lundin är trams.
Det är klart att vi vill gå upp, men samtidigt kan man säga så här. Ingen annan har gjort det vi har gjort med de knappa förutsättningarna.
Eftersom hemmaplanen Rudalens IP inte håller för elitfotboll har Utsikten fått spela på Bravida Arena, vilket har kostat klubben 800 000 kronor per säsong enligt deras egen uträkning.
Vi sitter här, vi har inte liksom ett enda omklädningsrum och liksom att kunna bygga lag i.
Nu satsar man framförallt på sin nya akademi som startar vid 12 år. Men det finns fortfarande en hel del utmaningar.
Och vi fattas för oss nu, det är faciliteter för att kunna hantera de killar och tjejer som kommer till oss som förening och förhoppningsvis kunna förädla dem på det sättet på sikt. Det är det vi vi bygger i förening just nu.
Sist hörde vi sportchefen Ingemar Lundin. Reporter var Linus Norbin.
Ja, nu har vi USA-experten Dag Blank på plats här med oss.
Hej Dag!
Hej!
Så vad är då grejen med det här fallet?
Grejen? Hur menar du då?
Vad är det som är speciellt med den här domstolen?
Ja, det är USAs högsta domstol som hör ett fall idag. Det är den högsta juridiska instansen i USA där fall av väldigt speciell betydelse diskuteras.
Vilket håll lutar det här åt att det här kommer, vilken riktning kommer det här ta?
Ja, hur menar du det här riktning?
Ja, alltså fallet som ska hållas idag, vad lutar resultatet åt? Tror vi på en fällning eller ett friande för Donald Trump?
Ja, det handlar inte om att han ska bli fälld eller friad. Fallet handlar ju om att han ska kunna ställa upp i presidentvalet i Colorado. Mm. Det är det som det handlar om. Och domstolens roll är att tolka den amerikanska författningen, tolka en del av den amerikanska författningen som säger att personer som varit inblandade i uppror mot USA inte kan delta eller inte kan inneha ämbeten, politiska ämbeten. Det är det handlar om.
Och om det skulle vara så att han inte får ställa upp i det här primärvalet, vad skulle det då innebära för det amerikanska presidentvalet?
Ja, det betyder ju att han inte kan delta i primärvalet eller i primärvalet i Colorado. Och då kan han inte få några delegater som gör det möjligt för honom att bli utsedd till republikanernas presidentkandidat i sommar. Det är det konkreta som det innebär. Det kan ha större betydelse i och med att man gör en tolkning av den här artikeln i den här delen av konstitutionen. Och det kan leda till att även andra delstater väcker liknande åtal. Samma sak till domstolen för att han ska spära ut honom även i andra delstater. Så det kan få en sorts dominoeffekt då.
Ja, tack så mycket för det, Dag.
Ja, tack, tack.
Då är det så att förhandlingen inleds klockan 16 idag, svensk tid. Tack så mycket. Och nu vidare till sport med Linus.
Ja, och vi börjar med Svenska fotbollsförbundets nya slutkandidater till förbundskaptensposten. Enligt uppgifter till Aftonbladet står det nu mellan den gamla danska storspelaren Jon Dahl Tomasson och tidigare Norrköpingstränaren Jens Gustafsson. Gustafsson har även lett U21-landslaget under en kort period och är just nu verksam i polska ligan. Tomasson har 2 SM-guld med Malmö FF och kan nu bli Sveriges första utländska förbundskapten. Vidare till det europeiska fotbollsförbundet UEFAs ordförande Alexander Šeferin kan behålla sin post längre än den tidigare maxgränsen på 12 år. Det röstades igenom på en kongress i Paris tidigare idag. Bara Englands fotbollsförbund röstade emot förslaget som innebär att Šeferin kan ställa upp för omval 2027 och i så fall eventuellt sitta kvar på sin post till 2031. Rättegången mot den våldtäktsanklagade fotbollsstjärnan Dani Alves är avslutad. Åklagaren vill att Alves får 9 års fängelse medan försvaret yrkar på frikännande eller max 1 års fängelse om Alves döms. Domen väntas meddelas om några veckor. Och vi avslutar med skidskytte från VM i Nove Mesto, där Linn Persson petas från lördagens sprinttävlingar. Persson har haft problem med en axel under stora delar av säsongen och istället blir det Mona Brorsson, Anna Magnusson samt systrarna Elvira och Hanna Öberg som får köra. På här sidan blir det Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin och debutanten Viktor Brandt som får chansen. Och det var allt från sporten.
Tack för det, Linus. Nu till vädret. Fortsatt sol och växlande molnigt under eftermiddagen och en temperatur runt nollstrecket. Sydvästliga vindar som på kvällen kan gå upp till 6 sekundmeter. I natt går temperaturen ner till ett par minusgrader och håller i sig under morgondagen.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i studentradion. Dagens producenter var Erik Jakobsson och Mia Pettersson och vi heter Austeja Banyite och Sanna Manske.